Måndagen den 18 juni 2008. Jag öppnar ögonen och ser något blått till höger om mig. Något rosa till vänster. Det rosa tar min hand och lägger mot sin kind. Säger att hon är min mamma. Men jag kan inte se hur hon ser ut. Känner du inte att det är mamma? Säger hon mjukt. Men rösten avslöjar att världen håller på att rämna under hennes fötter. På väggen hänger en tv som visar fotbolls-VM. Jag har satsat en hundring på jobbet, byggt något slags lag där man får poäng för varje spelare som gör bra ifrån sig. Anthony Griezmann gör mål. Jag vet att jag har honom i mitt lag. Sen kommer läkaren in. Han berättar att jag har en tumör på hjärnstammen, stor som en golfboll. Tillståndet är akut. Men eftersom väderförhållandena är dåliga kan de inte beställa en ambulanshelikopter från Skövde till Sahlgrenska. Istället får det bli en IVA-ambulans och jag frågar honom, som man gör när man är 21 år och det självklara svaret är nej. Kan jag dö? Han svarar, ja Josefin, du kan dö. Mitt namn är Josefin Hector. Jag är journalist på SVT och författare till böckerna Sömmerskorna och Skyddsrummet. Jag är född och uppvuxen i Falköping där mina böcker utspelar sig och den kommande timmen ska jag berätta hur jag hamnade där på britsen och varför jag inte kan sluta skriva. Jag började skriva långt innan jag blev sjuk. Jag har alltid slukat berättelser, älskat att botanisera bland bibliotekets meterlånga hyllor och att insupa den nästan vaniljliknande doften av gamla böcker vars sidor tummats av hundratals, kanske tusentals. När man är liten går de flesta barn till biblioteket, men ju äldre jag blev desto mer sällan stötte jag på jämnåriga. På högstadiet kunde jag fylla cykelkorgen med så mycket böcker att jag knappt kunde styra den framtunga monarken och fick leda cykeln hem. Och ja, jag har betalat förseningsavgifter nog för att finansiera ett par heltidstjänster, tror jag. Hur som helst så var det där, vid något av alla mina besök på biblioteket som jag bestämde mig. Kan de så kan jag. Som 15-åring öppnade jag ett Word-dokument på datorn. Och jag säger ett dokument, för det är ett speciellt dokument. Det var nämligen i det, manus har jag för mig att jag kallade det, som jag började hitta på. Att det skulle bli en deckare stod klart redan från början. Mamma och jag har tittat på deckare på tv så länge jag kan minnas. Mordkommissionen, eller Reisehöldet, som det heter på originalspråket danska, var favoriten. Och jag kan fortfarande minnas hur det kändes att krypa upp i mammas knä och se hur de danska poliserna med Mads Mikkelsen i spetsen löste svåruppklarade mord. Det var fantastiskt. Det finns de som anser att deckare inte är lika fint som andra skönlitterära genrer. Jag har aldrig förstått varför. Det är ju den ultimata berättelsen. Som läsare får man ett löfte. Innan sista sidan ska du fått allt förklarat för dig. Och fram tills dess kommer du att kastas runt i en tombola av frågor och människöden som vävs samman. Allt är verkligt. Jag har aldrig varit något fan av övernaturliga berättelser. Och logiskt. Jag tror inte att vi människor är skapade att leva i ovisshet. Man vill förstå hur allt hänger ihop. Och därför blir det nästan till omöjligt att lägga ifrån sig en sån bok innan alla bitar har fallit på plats. Men alla som någon gång har skrivit en deckare vet att det är svårt. Mycket svårare än man tror. Som författare kan du inte bara låta historien löpa fritt. Du måste planera, hålla koll, vem vet vad och vem säger vad. Misstankarna måste styras i rätt riktning och ledtrådar måste smygas in. Tempot varieras och framförallt, du måste få läsaren att bry sig. Tro mig, jag har gjort varje nybörjarmisstag som finns och fått betala dyrt genom att skriva om mina manus otaliga gånger innan jag blivit nöjd. Men det finns ett värde i att göra om och göra rätt. För man lär sig vad som funkar. Och där på biblioteket närstuderade jag just det. Vad som funkar bland hyllorna i spänningssektionen. Till en början var huvudkaraktären i mina böcker Martina en ganska platt karaktär. En ung tjej som bor i Falköping. Inte för att det är något fel med det, men det var allt hon var. Tills jag kom på att hon skulle vara en sån där som omgivningen helst vill slippa. En sån där som ingen hälsar på i affären, som folk känner till utan att riktigt känna. Hon skulle vara våldsam, otrevlig och ha en gedigen bakgrund hos socialtjänsten och kriminalvården. Dessutom vill jag att hon skulle bo hemma hos sin utförsäkrade mamma, sakna vänner och säga allt det där som jag själv aldrig skulle våga säga. Jag vet inte om det bottnar i min egen rädsla för att känna mig utanför på en plats som Falköping där jag alltid känt mig inkluderad. Där jag har ett sammanhang. Jag är inte bara Josefin, jag är Josse, Jossan i 7C och Birgits barnbarn. Jag kan varenda gatsten, jag skulle hitta hem och med en högenbilder på. Och jag kan nostalgiskt peka ut vart allt ifrån gamla lärare till kompisars farmödrar bor, eller åtminstone har bott. Jag känner bara kärlek när jag är hemma i Falköping. Och kanske är det just därför jag vill leva mig in i hur det känns att inte känna så. Samma sak är det med Rolf. Den pensionerade polisen som brottas med ensamhet och att hitta sin identitet bortom polisuniformen. Jag har alltid vetat att jag skulle bli journalist. Och sedan jag började jobba på lokaltidningarna runt om i Skaraborg har det på något sätt varit min identitet. Jag har ingen aning om vem jag skulle vara utan den. Så okej, jag hade två huvudkaraktärer. Men sen då? Min inre kompass när det kommer till skrivandet har alltid varit magpirret. När två lösa tankar smälter samman till en och jag känner det där suget i magen som får mig att ligga vaken om nätterna, då vet jag att jag inte kommer kunna lägga idén åt sidan. Precis så var det när jag snubblade över den där boken om tekokrisen i bibliotekets västgötarum. Landets nedlagda syfabriker, de där öde industrilokalerna där lysrören hänger ur lampkropparna och dammet ligger tjockt, det kittlade min fantasi. Tanken på att det fanns en tid då dessa platser dånade av matafötter som sydde på ackord. En yrkeskår av kvinnor som valde mellan att stanna hemma och sambeskatta och den tystnad som följde gjorde det omöjligt att stå emot lusten att skriva om det. Textilindustrins uppgång och fall är en fascinerande berättelse. Totalt främmande för en 90-talist vars sydda stuprörsjeans bara blivit till någonstans långt borta. Men det var något med brutaliteten där tusentals kvinnor blev överflödiga i branschen från en dag till en annan som gav berättelsen om Martina och Rolf en helt annan dimension. De följande åren ägnade jag större delen åt min fritid åt att skriva. Jag tog studenten, backpackade i Australien, Nya Zeeland och Asien med några av mina bästa vänner. Jag började jobba som reporter på Falköpings tidning och hade precis skrivit klart råmanuset till Sömmerskorna för att skicka in det till landets förlag sommaren 2018. När livet tog en vändning och inget blev sig likt. I början av sommarvikariatet på Västgötabladet. Det är en varm dag och jag har fått i uppdrag av nyhetschefen att göra ett reportage med några personer från kulturlivet på torget i Tidaholm. Jag kommer än idag inte ihåg vad det var för slags reportage, men jag minns att jag snabbt känner att något är fel. Jag frågar en av representanterna från kommunen vad han heter. Han skrattar lite och säger, men vi har ju setts förr. Jag fortsätter att ställa lite frågor, tar några bilder, men känner att jag inte riktigt vet vad jag håller på med, trots att jag har gjort det här många gånger förr. Det är inget avancerat, max 1500 tecken i tidningen. Ändå är det som att benen inte bär. Väl tillbaka på redaktionen känns det som att min huvud håller på att explodera. Jag sätter mig vid datorn och med darriga händer tar jag två av de starka värktabletterna och sväljer utan vatten. Fast man egentligen inte ska ta mer än en åt gången. Jag kommer inte ihåg mitt lösenord. Jag kommer heller inte ihåg vart man sätter in minneskortet. Eller vad jag heter. Lite senare samma dag har jag en bokad tid på vårdcentralen. Igen. Jag har varit där många gånger de senaste 4 veckorna. Det började med att jag och min kompis var i Köpenhamn. Och när jag vaknade upp efter en lugn kväll kände jag en kraftig huvudvärk som inte liknar något annat jag upplevt tidigare. En smärta så sprängande att ansiktsmusklerna kändes förlamade. Några paracetamol tog udden av den värsta huvudvärken där och då. Och väl hemma i Falköping vände jag mig till vårdcentralen. De tog prover och allt såg bra ut. Men huggen i huvudet fortsatte att komma. Så jag sökte igen. Blev hemskickad, sökte igen och blev hemskickad. Efter några veckor började jag bli orolig på riktigt. Jag höll det för mig själv, men googlade i hemlighet och läste om hur en hjärntumör kan yttra sig. Smärtsamma hugg i huvudet. Vid ett av mina besök på vårdcentralen frågade jag därför läkaren rakt ut. Kan det vara en hjärntumör? Nej, sa hon lugnande. Du är ju så ung. Det är nog bara hormoner. Och så satte hon mig på en Iprenkur. 3 tabletter om dagen i en vecka. Dagen innan den 18 juni vaknade jag upp mitt i natten av att hela vänstersidan domnade bort. Armen, benen, tungan och ansiktet. Så jag och pappa som till vardags kör ambulans åkte till akuten. Men väl där skickades jag hem igen. Känslan hade ju kommit tillbaka. Vi blev hänvisade till jourcentralen. Men där får jag en stor burk med starkare värktabletter utskrivet och en ny tid på vårdcentralen. Jag är inte rädd, men jag är frustrerad. Förstår inte läkaren att något håller på att hända? De senaste åren har det känts som att alla i min omgivning varit sjuka eller dött. Först sorgen efter min älskade vän Amanda som fick cancer i 2:an på gymnasiet och gick bort några månader innan vi skulle ta studenten ihop. Vilket lämnade hela klassen i en bottenlös sorg. När jag tänker tillbaka på studenttiden och hur fester och prover varvades med minnesstunder och begravning vet jag faktiskt inte hur någon av oss orkade. Sedan gick min älskade farbror Daniel bort. Han fick en hjärnblödning innan han ens hunnit fylla 50, vilket jag fortfarande, 9 år senare, har svårt att förstå. Och sen farfar. Min snälla, bullriga och busiga farfar. Som om det inte vore nog väntade pappa under den här tiden också på att få göra sin andra hjärtoperation. Ett livshotande ingrepp som satt tillvaron på paus. Man kan säga att livet hade visat sig från sin värsta sida och den där naiva illusionen av att livet är oändligt hade ersatts med en bister insikt om hur skört det faktiskt är. Det hinner inte ens gå ett dygn från att jag får de där starka värktabletterna innan jag sitter vid datorn på Västgötabladet och börjar förlora synen. Jag ringer mamma och pappa och medan vi pratar går jag in till min kollega med telefonen i handen. Jag sluddrar och får lämna över luren till min kollega som ringer efter en ambulans medan mamma och pappa åker mot Skövde och Skaraborgs sjukhus. Därefter är minnet luddigt. Jag minns att pappas kollega sedan 30 år sitter med mig i ambulansen. Bredvid honom sitter en yngre kollega och han frågar mig vad det är för årstid. Jag försöker se ut genom de små fönstren i ambulansen. Det är grönt utanför, men jag vet inte vad det innebär. Han frågar hur mycket jag väger, men jag vet inte hur många siffror jag förväntas svara. Sedan frågar han efter mitt personnummer och då är det som att jag inte längre vill vara med. För jag ser på hans blick att vad jag än säger, så är det illa. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip.
trip, the music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman.
Efter att hjärntumören konstaterats går allt fort. Den har växt sig så pass stor, antagligen under många års tid, att hjärnan börjar trycka mot skallbenet och riskerar att ta skada. Där och då har jag så ont att jag inte känner någon rädsla för att dö. Tvärtom känner jag ett lugn i att vissa saker bara är och att varken jag eller någon annan kan påverka det. På avdelningen i Göteborg värmer personalen en fryspaj med ost och skinka. Det är det godaste jag någonsin ätit. Och på morgonen dagen därpå rullas jag in på operationssalen med vetskapen att det kan gå precis hur som helst. Mitt i detta stod mamma och pappa. Jag har många gånger funderat på hur de kunnat återhämta sig efter ett sånt trauma. Jag som var både blind och lite borta innan operationen och vaknade upp när allt var över kan inte föreställa mig hur fruktansvärt de 12 timmarna av ovisshet medan operationen pågick kändes för dem. Men det gick bra. Hjärnkirurgen och hans co-driver, en erfaren hjärnkirurg som skulle gå i pension dagen därpå, lyckades komma förbi de trånga passagerna i min hjärna utan att nudda de där nerverna som kunde ha inneburit att jag aldrig vaknade igen. Eller att jag vaknade, men inte var jag. Den sommaren, 2018, minns många som en värmebölja. Men jag kände inte det. Jag kunde sitta i solen utanför neurorehab i Skövde, dit jag senare flyttades, med sjukhusets skjortor och koftor, påpaltad som om det vore snö i luften. Hjärntröttheten var brutal. Jag sov mest och däremellan röntgades mitt huvud. Eftersom jag hade dubbelseende gick jag runt med en svart piratlapp för ögat Och med tiden började jag kunna behålla mat och träna på att sitta upp. Sedan fick jag öva på att gå, sätta på kaffebryggaren hos arbetsterapeuten och att knyta skorna. Jag fick börja om på nytt, med allt. Och det kan låta märkligt, men om jag fick spela tillbaka tiden och återuppleva något i mitt liv så hade det varit veckorna efter min hjärntumör. Kollegor, gamla lärare och mina närmsta tjejkompisar kom och besökte mig en åt gången på sjukhuset. Mina älskade föräldrar var där varje dag. Alla små meddelanden som visade att folk tänkte på mig. Och hur vårdpersonalen fick det att kännas lite mindre som ett sjukhus och mer som ett tillfälligt hem. Jag kommer ihåg de 16-åriga sommarvikarierna som ritade blommor och hjärtan på whiteboardtavlan bredvid min säng. Och läste upp veckans matsedel så att jag fick välja bland rätterna. Den bastanta finska kvinnan som duschade mig och plockade mina stygn med stadig hand och lite sisu. Den manliga sjuksköterskan som pratade cykling och luktade gott. Hon som drog ner mina persienner när det blev för varmt utan att jag märkte det. Arbetsterapeuten som satt på huk när han pratade med mig eftersom han såg att mina ögonmuskler inte klarade av att titta upp. Ja, de var fantastiska. Det är en klyscha att säga att vårdpersonal är änglar i fotriktiga skor, men så var det verkligen. Att bli så omhändertagen när man ligger där som en liten fågelunge och att känna sig trygg när man är som mest sårbar, det bar mig under de tuffaste månaderna. Jag delade rum i Skövde med samma kvinna som jag delat rum med innan operationen i Göteborg. Och vi fick ett speciellt band. Hon hade också en hjärntumör och fast det skilde nästan 30 år på oss blev vi vänner där vi låg med våra bandage runt huvudena. Hon hade svårt med korttidsminnet så jag påminde henne om vad som hänt under dagen och hon hjälpte mig att jaga ärtorna på min tallrik, dubbelseendet till trots. Ibland smög vi bort till en annan avdelning där de hade godare kaffe och varje gång någon av oss hade besök presenterade vi dem för varandra. Det var så himla fint. Men alla på avdelningen fick inte besök. Många var äldre och vid måltiderna försökte jag ofta sätta mig vid olika bord i avdelningens matsal. Det kanske beror på att jag inte har några syskon och som liten alltid haft lätt att träffa kompisar på lekplatsen eller semestern. Neurorehab var inte annorlunda. Och som i den särklast yngsta patienten pratade jag med alla. Och det var så enkelt. För när man sitter runt ett bord där i stort sett alla har mer eller mindre dödliga diagnoser i journalen. Vissa hade tumörer, andra ALS eller hade nyss haft en stroke. Då finns det inga pinsamma tystnader, sociala koder eller tabu. Tvärtom kastas man mellan samtal om musiken som spelas på radion och rädslan för att dö. Man kohandlar med de felbeställda portionerna äppelpaj som kommit med matvagnen och konstaterar vilka som äter på rummet idag. Det var lika fantastiskt att få skratta som att sitta tyst i varandras sällskap. Och jag känner mig lyckligt lottad som har fått uppleva det. Som har fått snudda vid elden och kommit helskinnad därifrån. Jag gjorde en intervju med Charlie Söderberg en gång. Han som brukade vara programledare för Lyxfällan. Där han berättade om när han drabbades av en cysta på hjärnan. Och han sa att det var en av de största gåvorna han fått i livet. Att nästan dö. Och jag kan bara hålla med. Den tacksamhet jag känner över vad hjärnkirurgerna lyckades med en vanlig dag på jobbet kan ibland göra mig närmast religiös. Men det fanns en kvinnlig patient där på avdelningen som inte ville prata med mig alls. Och våra vägar skulle senare korsas när jag minst anade det.
Tack för en underbar vanlig dag.
Ett drygt halvår efter hjärntumören började jag arbetsträna på Falköpings tidning och därefter Västgötabladet igen. Det var fantastiskt att få komma tillbaka till jobbet där jag fick göra det jag älskar. Träffa människor, lyssna och skriva. Jag har inte gått den traditionella vägen och pluggat journalistik. Istället har jag jobbat mig dit jag är idag och lärt mig av alla fantastiska kollegor som jag haft förmånen att få jobba med på lokaltidningarna runt om i Skaraborg. Det är en lyx att få börja sin yrkesbana på en lokaltidning eftersom man får göra precis allt. Och då menar jag verkligen allt. Man får tillträde till rum allmänheten sällan får. Och man får ställa frågor till den äldsta, den yngsta, den som påverkas av ett beslut, den som fattar beslutet, den som upplevt något fantastiskt och den som är arg och besviken eller den som förlorat något. Sedan jag började på Falköpings tidning som ungdomsreporter på högstadiet har jag älskat varje minut av det här jobbet. Och efter min sjukskrivning tog jag nästan alla vikariat jag kunde få. Jag dagspendlade ett halvår till Eksjö, hoppade in några veckor i Vetlanda och Nässjö och spenderade timtals på tåget, bara för att få vara reporter. Därför tvekade jag inte en sekund när jag blev erbjuden en fast tjänst på Skaraborgs läns tidning i Skara. I samma veva bestämde jag mig för att ge ut min första bok, Sömmerskorna. För är det något hjärntumören och åren dessförinnan lärt mig, så är det att inte vänta med något, utan att passa på. För det låter hårt, men jag tänker ofta på att jag lika gärna kunde vara död och begraven. För så ser verkligheten ut. Och det har gjort mig fullständigt orädd. Jag ville bli författare, och så blev det. Inte för att allt var självklart, utan för att jag inte längre väntar på rätt tillfälle. Jag skapade. I våras, knappt 5 år efter Sömmerskorna, släppte jag min andra bok, Skyddsrummet. Det är en fristående uppföljare som även den utspelar sig i Falköping. Denna gång på en camping 1986. Men istället för textilindustrin kretsar handlingen denna gång kring Sveriges beredskap under kalla kriget. Inspirationen hämtade jag återigen i bibliotekets västgötarum. Men denna gång snubblade jag inte över någon slumpmässig historieskildring. Tvärtom letade jag upp allt som fanns skrivet om en av landets hemligaste och under en period viktigaste militärbaser. Stridsledningsplats Björn utanför Skara. Från barackerna i den anspråkslösa skogsdungen var det tänkt att ett 100-tal försvarsanställda skulle styra svenskt attackflyg vid en eventuell invasion. Det var svårt att greppa när jag först läste om det. Men idag är omvärldsläget ett annat. Och beskrivningarna av mobbförråd, skyddsrum och påverkansoperationer från främmande makt känns inte längre som en historisk rest. Och kanske är det därför jag gärna väver in historiska skeenden i mina böcker. Övertygelsen om att vi inte kan förstå vår samtid eller fatta kloka beslut om framtiden utan att blicka bakåt. Historien är full av mönster. Samhällsförändringar uppstår sällan ur tomma intet. De föregås nästan alltid av tecken vi sett förut. Och att skriva och läsa blir därför ett sätt att hålla historien vid liv. Men också ett sätt att se klart på nuet. Efter 2 år på lokaltidningen i Skara värvades jag till Skaraborgs Allehanda i Skövde. Och efter 1 år där blev jag grävredaktör. Att jobba med granskande journalistik är tålamodskrävande, påfrestande och många gånger tufft. Men otroligt givande. Och det behövs. Mer än någonsin. På bara de drygt 9 åren som jag har arbetat som journalist har jag märkt hur förutsättningarna förändrats. Offentlighetsprincipen som länge varit en självklar grundbult i vårt demokratiska system ifrågasätts allt oftare i praktiken. Handläggningstider dras ut, utlämnanden av dokument försvåras och det som borde vara öppen information är inte alltid det. Samtidigt har tonen i samhällsdebatten hårdnat och präglas dessvärre allt för ofta av misstro, polarisering och ibland rent hat. Enligt Journalistförbundets senaste undersökning angav nästan 30% av Sveriges journalister att de hotats under de senaste 12 månaderna. Cirka 70% har fått motta nedsättande kommentarer. Ibland får jag lust att svara på de där mejlen som antingen går ut på att förklara hur dålig jag är, ifrågasätter varför vi skriver om ett visst ämne eller kommenterar mitt utseende, just för att påminna avsändaren om att det faktiskt finns en människa på andra sidan. Ibland orkar man inte. Det är ingen idé. Men ibland tar jag mig tiden ändå och svarar i hopp om att personen ska förstå hur vi jobbar och varför vi gör det. Att utan oberoende journalistik står vi som samhälle sämre rustade mot maktmissbruk, desinformation och tystnadskultur. Att vårt jobb inte handlar om att sätta dit någon, utan om att granska. För allmänhetens skull och för demokratins skull. Det kanske låter märkvärdigt, men det är sant. För varje dokument jag begär ut, varje intervju jag genomför med någon som egentligen inte vill prata, varje gång vi publicerar något som skaver, då handlar det om just det, att försöka göra världen lite mer begriplig. Och de gånger jag tvivlar på om det är värt att lägga fler arbetsdagar på att kolla närmare på ett tips som på förhand kan kännas svårt, brukar jag ställa mig frågan: lever vi i en perfekt värld utan girigheter, allt går rätt till, ingen utnyttjar sin makt och alla erkänner när de har fel? Så länge svaret är nej så finns det berättelser som behöver berättas. Sedan i höstas jobbar jag på SVT Nyheter Väst och bevakar främst Sjuhärad, men ibland även Skaraborg. Och även om det är annorlunda att jobba med videoformatet eller tv, så är grunden densamma som när jag började som ungdomsreporter på Falköpings tidning. Berättelser behöver berättas. Inte bara de stora avslöjandena, utan också de små, vardagliga historierna som säger något om hur det är att vara människa just nu, just här. Det är lätt att tro att folk inte orkar ta in mer, att det redan är fullt i flödet. Men jag tror att vi fortfarande, kanske mer än någonsin, behöver berättelser som skapar förståelse. Som får oss att känna, aha, är det så det kan vara? Och det fina är att när någon vågar berätta så händer det någonting. Någon annan vågar lyssna eller berätta sin egen historia. Och det är då det börjar röra på sig. I samtalen, i samhället och ibland till och med i politiken. ni ihåg den där kvinnan jag berättade om som inte ville prata med mig när jag låg på neurorehab sommaren efter min hjärntumör? Nästan exakt ett år senare var jag ute och gjorde ett reportage i Skaraborg om ett välbesökt sommarkafé. Så fort jag klev över tröskeln kände jag igen henne. Vi fick ögonkontakt och hon satt och fikade med ett större sällskap. Men jag låtsades inte om någonting. Jag ställde mina frågor om varför de var där, vad som gjorde utflyktsmålet så speciellt och säkert några frågor om hur de hembakta kakorna smakade. Men på väg därifrån skyndar hon ikapp mig. Känner du igen mig? Frågar hon. Ja, svarar jag och förklarar att jag inte ville att hon skulle känna sig illa till mods. Hon berättar att hon sommaren innan också fått besked om en hjärntumör, men att hon mådde bra nu. Hon frågade hur jag mådde och jag svarade att jag också mådde bra. När jag satte mig i bilen efteråt slog det mig hur livet ibland binder ihop lösa trådar utan att man märker det förrän efteråt. För det är först när vi delar med oss av saker till varandra som man märker att vi människor, denna märkliga lilla art, egentligen inte är så olika. Tusen tack för att just du har varit med mig den här timmen. Och ha nu en underbar sommar.